Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Så många av er säkert har märkt så har vi börjat att gräva i vårt arkiv här på Tyresöradion. Och i samband med att jag börjar hitta lite intervjuer bland annat med den legendariska rektorn Jesse Navin så fick jag kontakt med Bernt Karlsson. Och han hade en ännu äldre intervju där Jesse Navin intervjuade hans farfar som var född 1885. Så det programmet la vi ut i slutet av november och vill ni lyssna på det där Bernt berättar om sin farfar. Han jobbade alltså på Kumla herrgård med mjölk från början. Han hade ett mjölkarende och sen var han med och byggde den gamla skolan, Kumla skola, 1926. Nu tänkte jag fortsätta att intervjua Bernt. För han har så väldigt mycket att berätta och jag hann ju bara med och prata om hans farfar förra gången. Så nu tänkte jag ringa upp honom och se om han är vaken här en tidig morgon.
Det var Karlsson.
Hej Karlsson, det här är Ann Sandin Lindgren från Tyresöradion.
God morgon.
God morgon. Du är en sån här som är uppe tidigt.
Ja, jag har varit och handla en stund på morgonen.
Det är rätt, det är rätt. Och det är så roligt nu tycker jag för att det här programmet vill ha ut om dig och din farfar och när Jesse Navin intervjuade honom. Det är väldigt många som hört av oss och tyckte det var så bra.
Vad roligt.
Och sen, ja, och sen har jag ju upptäckt att du har ju en skatt av bilder.
Ja, då tittar jag igenom den där stickan. Mm.
Alltså det är fantastiskt att se de här bilderna och det är roligt att du lägger ut dem nu på olika Facebookgrupper. Men den här gången tänkte jag att vi skulle försöka koncentrera oss på ett annat ämne. För att vi kan inte, du har så mycket att berätta så jag tänker försöka dela upp det här i små delar.
Okay.
Så nu tänkte jag att vi skulle prata om Bernt Karlsson och hans yrkesliv.
Tackar.
Ja, därför att du har ju ett yrkesliv som har en Tyresö-historia också. Och sen har vi i och för sig en annan historia om ditt båtliv. Men jag tror inte det här programmet räcker till både ditt yrkesliv och båtliv. Så att det får vi liksom hålla lyssnarna på lite sträckbänk till nästa gång.
Mm. Man ska inte döda babyn som där. Don't kill your baby.
Precis. För du är också duktig på det här med träbåtar. Men Bernt, nu ska jag berätta om din, ja, vilken skola började du i Tyresö?
Jo, jag kom ju på Kumla skola då. Navin var ju överlärare där, men jag hade en som hette Evi von Malmborg då, som lärare i första klass.
Vilket år pratar vi om? Vi
pratar om 1949.
Och när du säger Kumla skola så är det inte den Kumla skola som finns nu?
Nej, det är ju gamla träskolan där.
Ja, som din farfar byggde?
Byggde om. Jag hade för mig att han rev den gamla kåken helt och hållet. Men
ja.
Jag hittar ritningar nu och det är alltså vindsvåningen. De har höjt skolan.
Just det.
Och det var det jobbet de gjorde på en sommaruppehåll, på en sommarledigheten.
Fantastiskt.
Och för att bygga en hel sån där kåk på en sommar, det var ju omöjligt på den tiden överhuvudtaget. Men vindsvåningen kan man ju tänka sig att de skulle kunna hinna med. Det var ju 10 man som höll på att kämpa.
Ja. Och vilket år pratar vi då om?
Det var 1926 då.
Mm. Ja, då var inte du född.
Nej, jag var.
du är lite yngre än så. Men när du började Kumla skola där, hur såg det ut då tyckte du?
Jo, de hade byggt Tegelskolan också. Den fanns ju. Den var ju byggd samma år. Den var invigd då när jag började.
Den här låg- och mellanstadieskolan som blev sen?
Ja, just det. Mm. Men vi fick ju gå som sagt i 2 år tror jag var där nere i Träskolan då. Jag var 6 år när jag började skolan. Morsan kunde inte vara med hemma längre. Jag var så besvärd och tjott.
Det berättar Jesse Navin om hur mammorna kommer och säger kan du inte ta min lilla pojk?
Ja, visst. Ja. Jag är född i januari. Jag hade blivit så gammal. De hade väntat till 1 år.
Ja, just det.
Ordinarie då, vet du.
Men du tänkte plugga vidare. För vi har ju lagt ut en fin bild på dig när du sen går på Enskede läroverk.
Ja, så småningom då. Så fick vi, vi har varit ett stökig klass där ett par när vi kom i 4:e, 5:e klass. Då man, så fick vi en äldre kille som heter Kenneth Lundström, göteborgare.
Mm.
Han fick i ordning på hela gänget och ordnade med skolresor. Vi åkte till och med till Finland. Vi åkte till Vällam och fanns en gammal båt som gick till Åbo.
Mm.
Men han enade i klassen och hade klassmöten och gjorde klasstidningar och allt möjligt.
Gillar du att gå i plugget? Var du en pluggis?
Det tror jag inte. Det var inte så där värst. Man gick väl dit, men inte, ingen plugghäst och där.
Nej, men det var meningen att du skulle läsa. Var du den äldsta av era syskon?
Nej, jag hade inga syskon. Jag är egoist, ensam.
Jaha. Men din far, hade han pluggat mycket?
Nej, det gjorde han inte heller. Han gick på, vad var det, 7 år i skola då. Han gick i Kumla också.
Jaha, just det. Mm.
Han hade ju en syster, Gullan. Hon fick studera. Det var ju farfar eller farmor som bestämde. Grabbarna skulle ut och jobba förstås. Både Folke och farsan fick sluta tidigt. Folke var ju dräng på gården ett tag.
Ja, just det. Ja.
Men farsan, han smet, vet du, han fick jobb på bussen då. Som bussputte, så han kom ifrån gården.
Var en bussputte för någonting?
Han busskonduktör.
Aha, fanns det konduktörer buss där? Ja.
Ja, då var det chaufför och konduktör.
I fina såna här munderingar.
Jo, det ingick i uniform, det är klart. Mm. Man kan ju inte gå i rustig skjorta och sådär. De hade ju sån där kassa på magen också med alla myntorna då som var aktuella. Och så fick man en biljett.
Jaha. Och vad var busslinjen då? Vad hette den?
Det var Vändelsebussen hette den. Det var busslinjen Brännkyrkas Return hette den. Det
var gula bussar, va?
Ja, just precis. Mm.
Och så gick den hela den slingriga vägen in till...
Ringvägen stannade man på. Ringvägen i Götgatan var en stor buss med metropol på den tiden. Mm. Framför ringen där idag.
När du skulle börja Enskede läroverk, vad var det tänkt att du skulle bli då?
Nej, det var realskolan då i första hand.
Mm.
Och då var det 4 år i realskola. Det började med 5 år, sen gick det ner till 4 år, sen var det 3 år. Och sen kopplade man ihop det där med gymnasien där också. Det fanns på samma skola.
Mm-hmm. Men ett läroverk, det var där man tog studenten?
Ja, så småningom efter gymnasien då så var det studenten. Man kunde få realexamen efter den första etappen. Då.
Ja, fick du det?
Nej, inte fan fick jag någon realexamen.
Varför inte då?
Nej, det här med den där pluggskolan då med historia och massa jävla årtal och kungar och allt fanskap det där. Det där gick inte hem hos mig. Va?
Bernd, du kan ju allting just nu om Tyres historia och årtal. Du är ju jätteduktig på det.
Men hör om de här som höll på med sina slag här och där i Tyskland och for runt här. Ja, du vet hela den historien. Det gick mig över mitt huvud. Hålla på det där. Det är ungefär som att plugga sandvers. Det är väl lika jobbigt det.
Ja. Men du, 1958. Vad hände då?
Ja, då så tänkte jag, insåg att det här kan jag inte fortsätta. Men jag kommer aldrig klara något gymnasium överhuvudtaget.
Nej.
Så jag gjorde en returresa. Jag gick om ett år där och fick jag bra betyg som slutbetyg då.
Mm.
Och då sökte jag till LM Erikssons verkstadsskola. Lärlingsskola hade de, inbyggd skola. Och i och med det då så fick man anställning på Eriksson. Och så var det teori och praktik. Par dagar i veckan olika där.
Var låg LM Erikssons verkstadsskola någonstans?
Det är Midsommarkransen, telefonplan.
Ja, det är därför heter telefonplan, va?
Den nuvarande vad heter den? Telefonstaden eller Erikssonstaden.
Precis. Ja.
Och där fick man betalt också. Man fick 3 kronor och 14 öre i timmen.
Var det några pengar att prata om eller?
Nej, man fick pengar i alla fall så. Till slut fick man betala lite hemma också. De tyckte inte jag skulle ha så mycket pengar.
men vad lärde du på den här skolan då? Gick du 3 år på den alltså?
Ja, just det. Det är 3 året. Och det fanns 2 linjer. Mekanisk och teleteknisk linje.
Mm.
Jag tänkte med där mekanik var lite kul. Liksom svarva och fräsa och sådana där grejer. Men då säger farsan, nej, det där ska du inte hålla på. Du ska gå telelinjen, vet du. Det är kommande grejer.
Det är framtiden.
Ja, visst. Så, ja, hon gjorde jag väl det då.
Vad lärde du då för någonting?
Ja, då på den tiden hade man alltså inga datorer, utan det var elektromekaniska system. Det var reläteknik det hela handlade om. Och där fick man då lära sig att producera såna här grejer. Det fanns ju reléer, det var en kontakthistoria. Då fick man gamla fjädergrupper, hette det. Och de var ju då tillknöcklade. Då fick man hålla på att lära sig att rikta sådana där grejer. Och man skulle ha en klockvåg, man skulle mäta gramvikter och sånt där. Sen fick man sy kabel och knyta ihop de här grejerna.
Så det var ett ganska fysiskt arbete, liksom man använde sina händer?
Ja, det kan man säga. Och sen fick man hålla på att löda ihop det där. Och det ett år fick man hålla på med det där med rent grunderna. Då fick man lära sig färgkoder på alla trådar. Man hade ju hela alfabetet med de olika färger på trådarna för att hålla ordning på det här jobbet.
Vet om att jag en gång har faktiskt undervisat i elektronik.
Ja.
Då lärde jag ungan en ramsa för att hålla ordning på de här. som heter en brun snus, två röda läppar. Alltså jag kommer inte ihåg vad det egentligen handlade om. Men man lärde sig om det var liksom olika färger på dioden, tror jag det var. Alltså, eller de här små motstånden, att man skulle kunna räkna ut vad de här färgen och siffrorna stod för. Så jag lärde dem en ramsa. Det innebär att alla fick alla rätt sen när de skulle. De fick liksom en uppgift att kolla hur mycket motstånd är det i det här.
Ja, exakt. Visst, det stämmer bra. Det är så de här randiga strumporna de har på de här sporttjejerna.
Ja. Ja. Men var hamnade du någonstans när du pluggat klart då?
Jo, då fick man ju om den borta midsommarkransen. Man var utplacerad på verkstaden på olika avdelningar. Och gå runt och praktisera. Meningen var att man skulle bli någon verkmästare kanske på sikt. Ta hand om produktionen där i all tempojobb som det var i den där kåken. De körde alltså in järnvägsvagnar, vet du, med järn. Och så körde de in koppar. Och i andra änden kom det ut färdiga telefonväxlar. Man gjorde allting där i kåken. Man hade egna gängsystem. Det var mekanik och det var elektronik. Och det var så 5000 man jobbar i fastigheten.
Och herregud, hade Ericsson redan etablerat sig i Tyresö när du var klar med din utbildning?
Nej, jag bodde i Trollbäcken och så fick man åka buss 6 på morgon. Man skulle vara på jobbet då 7:12, vad heter det, på morgon. Ericsson jobbar alltid med tidsperioder, 6 minuter i en period och delar in timmen i perioder.
Ja.
Och så hade man då stämpelkort och kom man för sent och så var det en röd stämpel.
Ja, oj, oj, oj. Ja, det är sådana här stora doink, säger de här korten man stoppar in i de här.
Ja, visst.
Ja, jag har också hållit på med sånt. Ja. Men hamnar du någon gång i det som är masten eller före detta Ericsson?
Jo, sen vet du, så fick jag höra om att de skulle flytta till Tyresö. Och det var inte huvudfabriken där på Midsommarkransen, utan det var låg en annan fabrik nere i Gröndal, nere vid stranden där mitt emot Liljeholmen. Och den hette Ericsson Gröndal och den förkortades Erga.
Aha.
Ja, och den skulle flytta in, för då hade alltså Wennergrens fastigheten här. Den hette ABN där förut. Den började på 50-talet. Men de hade gjort konkurs där när Wennergren gick och dog mitt i alltihopa.
Just det. För att om man läser på lite grann, det finns väldigt mycket att läsa om det här på Tyresö kommuns hemsida faktiskt. Då var det ju så här att när markis Lagergren, den yngre, 1955, då planerade han ju bostäder för 12 000 personer och kommunledningen skulle skapa arbetsplatser. Och då var ju Axel Wennergren, han var ju dammsugarkung.
Yes, miljardär.
Miljardär hade, och var finansmagnet.
Yes.
Och så tutade han i då de här politikerna i Tyresö i att han skulle kunna liksom starta Silicon Valley i Tyresö.
Yes.
Det skulle göra Tyresö till Sveriges nya elektronikcentrum.
Ja.
Han hade kommit i kontakt med någon som heter Bo Nyman.
Yes, visionär utan like.
Ja, så att när de satte spaden i tomten på den här 1958, då var det det skulle vara datorindustri med tusentals anställda och man tänkte anlägga sjukhus och brandkår och grejer. Men han dog i 1961 och då visade det sig att allting var ett luftslott.
Ja.
Och nu stod Tyresö kommun där med 1200 tappade arbetstillfällen, tom fabrik och en provisorisk brandstation. Och då fick de köpa det här för 13 miljoner. Men sen lyckades de alltså få telefonaktiebolaget LM Ericsson,
yes,
att köpa det till ett vrakpris.
Ja. Vad tider det, då brann det knuten.
Ja, och det finns en bok faktiskt som man kan läsa. Det är han, den dåvarande, eller den första stadsarkitekten, han som planerar Borgmo, hans fru. Eller han hette Bo Salin och hans fru hette Ann Salin. Och hon har skrivit en bok som heter Bollmoras expansion på 60-talet.
Okej.
Okay. Mm. Ja, det, nu har jag läst på lite, bara jag vill vara lite kunnig.
Ja, jag förstår.
Men när du kom dit då var det en jättelokal som LM ändå flyttade in i.
Ja, det var ju hela kåken stod det där. Så när som på den sista biten där de har dagis idag då. Det var ju LMS. LM Sverige kom hit så småningom.
När du säger LMS, vad betyder det?
Det betyder LM Sverige, den försäljningshistoria med högtalande telefoner och brandlarm och allt den där biten. Och sen kom ju elektronrör från Hammarby kom dit också.
Mm.
Så byggde man ihop de här bakgårdarna, stod ju öppna. Det var som ett stort E, den här fastigheten.
Mm.
Men man täckte över där mellan planerna där på med kiseltillverkningar och dioder och allt möjligt.
Men jobbar du fysiskt med att liksom konstruera och sätta ihop saker? Var det som en fabrik liksom?
Nej, vi var ett labb då, utvecklade, så hade man produktionsenheter runt här i Sverige, Karlskrona och Söderhamn överallt.
Så du blev utvecklare?
Ja, vi hörde till utvecklargänget och från början fick man ju bli sån där laboratoriebiträde och hålla på och löda och fixa vad de ingenjörerna sa att det skulle kopplas hit och dit.
Ja, för du var ju inte ingenjör, för då var det väldigt viktigt med såna här titlar, va?
Ja.
Ingenjören gick i vita rockar och hade sig.
Jag fick ju börja gneta på kvällskurser sen. Det finns en som heter Stockholms stads tekniska aftonskola på den
just
tiden.
Just det, mm.
Där gick jag 5 år då för att bli teleingenjör.
Ja, du blev det?
Ja, det vart man då. Men det är den första nivån då, det är såna institutingenjörer. Man fick i alla fall en plattform att stå på.
Mm-hmm.
Ja, det är ju inte höjd med gymnasiekurser om man egentligen, och det är lite mindre det hela. Men man får i alla fall, som sagt, man kan kravla sig upp över kanten och hålla i sig.
Men fick du också på en sån här vit rock som ingenjörer hade förr?
Ja, det började så, men jag hade aldrig någon vit rock. Vi hoppade över det där sen. Allihopa släppte sina rockar så småningom.
Ja.
Det var ju mera kliniskt när man körde med vita rockar.
Mm.
Men så jävla så ömtåligt var det ju inte.
Nej. Men vad gjorde du då när du sen hade pluggat vidare? Vad fick du för arbetsuppgifter då?
Ja, sen fick man ju då konstruktionsuppgift. Man fick prova ut de här grejerna. Sätta ihop sådana här labbutrustningar. Det kom ju alla möjliga utrustningar på de här telefonväxlarna.
Mm.
Och de här växlarna som vi gjorde, det var för privat marknad, för företag som köper. AXE är ju allmänna växlarna. De här heter ju då PABX, Public Automatic Exchange någonting.
Mm.
Men de har ju också massa funktioner och telefonister och man har ju sådana här spärrmöjligheter. Man kan ju inte ringa fritt hur som helst för någonting som heter interbandkontroll. För ringer man långdistans så kostar det ju pengar för företaget.
Mm.
Sådana där grejer höll man på med. Så var det kortnummer kom ju. Nu har man ju då bara en siffra att trycka på. Det var ju, först fick man då ringa på fingerskivan. Då, så där kallade fingerpullar. Man vred den där sifferskivorna runt.
Just det.
Och sen var det trycknappsatser då.
Mm.
Och sen kom det ju det här med digitalt prat. Man kunde ju läsa in meddelanden. Det fanns ju de här elektromekaniska systemen också. Men från början så var det alltså bara reläer och mekaniska väljare.
Och det är väl egentligen det som har varit Ericssons största grej. Att man har byggt upp telefonsystem runt hela världen, va?
Ja, exakt. Det var ju jätteanläggningar.
Och det är väl också det som gör att Ericsson liksom, för att om man säger mobiltelefonin gick ju inte så jättebra sen, men just de här, alltså de har infrastrukturen för hela telebranschen,
ja,
har Ericsson varit med och byggt upp i stort sett i alla länder.
Exakt, jo, yes. Våran växeltyp, den kunde man då ha upp till 10 000 anknytningar, så det var ganska stora grejer man kunde producera här då.
Mm.
Man kunde sätta ut enheter då i olika fabriker, så hade man så här transitlänkar emellan. Så man kunde ringa internt inom företaget över hela Sverige, var man ställer upp de anläggningarna.
Jag vet att jag läste på förra gången när jag intervjuade dig om din farfar. Att det här torpet Skogsäng hade, när man ringde en telefonist så fick man liksom ett namn. Vändelse 11 eller Vändelse, jag kommer inte ihåg vad det heter någonting. Och sen hette man Tyrus. Alltså man fick ett namn så att man, när man skulle ringa till någon så sa man en ort och ett nummer för telefonisten.
Ofta var det kvartersnamn också.
Ja.
Jag bodde hos morfar där på Stamvägen första tiden. Det hette kvarteret Polaris eller Polaris.
Ja.
Och när man ringde då till växeln var ju nere vid Hanviksbacken där. Då hade vi nummer Polaris 25.
Just det. Eller så hette man Kumla 10 eller någonting sånt.
Ja, exakt. Precis.
Ja, ja. Och det, då satt väl de här telefonisterna på den tiden. Det har man ju sett bilder på, bland annat Astrid Lindgren jobbar ju som telefonist.
Ja.
De kunde ju lyssna, de kunde ju höra allting. Och jag vet att min far intervjuade för länge sedan någon av de här som var släkt till någon av de här telefonisterna. Jag kommer inte ihåg, vad hette de som hade telefonstationen i Tyresö?
Nej, jag vet inte vad de är. Jag känner dem inte personligen.
Nej, men det innebar att de kunde ju överhöra allting. Alla samtal. Så det var ju värsta skvallercentralen.
Ja, men det var ju Dagens Nyheter förstås. Du måste ha någon central för inga frågor. Vi hade ju inga tidningar på den tiden.
Nej, det är... Jaha, så du, hur länge jobbar du på... det hette LM Ericsson i Tyresö. Visst gjorde du det?
Ja, just det. Det var bolaget hette LM Ericsson. Och avdelningen heter, fabriken heter R, eller dotterbolaget heter ju Erga då. Det var ju dotterbolagen, var ju, hela koncernen bestod av huvudbolag och massa dotterbolag.
Mm.
Sen så efter några år här så, det där LM är liksom, vet du, LM, det är ju en cigarettapparat, en cigarett va.
Jaha, inte fick... Lars Magnus Eriksson, betyder
ja,
det?
Ja, just det, han heter Lars Magnus, gamla pappa.
Ja.
Men som sagt, de fick problem med den brand och märket då, så de fick inte heta LM då. De var till sådana här processer och gjort. Så då bytte man då till Ericsson.
Mm.
Och då var det de här sträckorna då, vet du, Ericsson tre korvar utav det. Men det måste ju ha kostat miljoner bara att byta beteckning på det här bolaget. Alla papper och allting var ju stämplat.
Jag vet. Galet är det.
Ja.
Men du fortsatte som liksom ingenjör då på Ericsson?
Ja, jag höll ju på några år, men sen vet du, så kommer det här datasystem, eller data och programmering kommer ju faran då.
Ja. Vad pratade du om för årtionde?
Ja, det började ju på 70, 75, 80 började väl på.
Mm.
Och jag hade ju ingen utbildning i det där, och så skulle man... Hålla på att lära sig med dataspråk. Det där gick utanför mitt huvud. Alltså.
Ja. Det var stora bandcentraler och det var hålkort. Och det var...
Ja, hela servern där.
Mm.
Och sen, det finns ju, jag flyttade runt lite här. Ett tag var på försäljningsavdelningen och satt och skrev order till Danmark.
Mm.
Det var ju mest elektromekaniska system som man sålde då fortfarande.
Mm.
Och det var en som hette, vad hette han? Ja, en dansk i alla fall. Man, ibland hade jag gjort fel och så ringde han. Bäste herr Karlsson, säger han. Då hade jag gjort med jävelskap. Han heter Ole Fossing, hette han förresten.
Okej. Men du, sen slutade Ericsson här i Tyresö?
Jo, sen vet du så hände det som så att vi hade ju en direktör här som hette Björn Svedberg.
Mm.
I moderbolaget. Och han gick över till och vart bankdirektör så småningom.
Mm.
Och då var det på Swedbank. Och Swedbank, de var inkopplade då när man byggde upp Nacka Strand.
Just det, så var det ja.
Men sen då, vet du, fick de inte tag i några hyresgäster. De var mycket folk att fylla den där kåken. Det är ju 8 våningar, jag vet inte hur många tusen kvadratmeter den där fastigheten är. Men då sitter ju han i kläm där med banken då. Så tänkt och vet du. Och då hade man ju kommit på att i Bollmora satt vi nog nästan 1000 pers.
Just det, jag vet. Jag hade grannar som tvingades. De hade flyttat till Tyresö bara för att vara nära.
Ja, visst, vad fint.
Och det gick inga bra kommunikationer. Nej. Så att jag satt ju med kompisar som satt och åkte in till stan och sen tog sig.
Visst.
De fick ju jättelånga vägar till jobbet.
Ja. Och i mellantiden här, Eriksson köper den här fastigheten i Bollmora då. Mm. Så gick det lite dåligt med ekonomin några tillfällen då. Fan, vi säljer huset. Då fick vi in lite pengar i bokslutet. Det ser jättebra ut.
Mm.
Och sen så hyr vi kåken istället. Och det var ungefär som... Men då, 93 då, vet du, då så kom de ju på det där. Att, vad fan, de här sitter och betalar hyra i den gamla rucklet där. Så flyttar ner på Nacka strand nu. Och så har vi då sänkt hyran här i 10 år.
Ja, just det. Det
och då fick vi bo billigt där på Nacka strand. Så efter en månad så hade hela gänget flyttat till Nacka strand.
Och du med också?
Ja.
Det var fint där nere. Det var
ja, det var fint som ögat.
Ja.
Och vad då de började med busslinje 840 kom igång på den tiden. Bara för att skulle fraktas allt folk dit.
Ja, jag vet. Men de drog också ner personalen, va? För jag känner ju många som liksom blev utköpta. De liksom, det var ju lite tragedi för många som ja. Hade liksom gift sig med sitt företag.
Jo, det var ju många delar som skrotade. Eller här elektronrör, de dödades ju. Jag vet inte var de tog vägen, va? Och LMS gick in i moderbolaget här.
Mm.
Många fick ju gå, va? Så det var en sån där stor skrotning.
Ja.
Jag fick vara kvar i alla fall den gången.
Okej, och när slutade du, när fick du gå då?
Ja, sen, vet du, sen gick det 10 år där nere. Och sen så kom man ju på då att det här, vet du, nu kommer ju hyran att gå upp. Så här kan ju inte ni sitta, då blir det rena bankrutten. Så att då igen då var det 2003.
Ja.
Då fick vi flytta igen. Då hamnade vi tillbaks på Midsommarkransen.
Telefonplan.
Yes, mm. Och då var det min cirkel sluten, va?
Mm.
Så det var lite kul att komma tillbaks.
Men du fick gå i avtalspension?
Ja, sen höll jag på där till 2005. Och då började, ja, fick man ju möjlighet till avtalspension. Så jag fick gå hem där i alla fall. Jag var 61 år då, så mm. då tackade jag gick. Och sen så fick jag lite pengar att leva på till 65.
Mm.
Jag fick 1 000 000 kronor att leva på. Det var inte skamligt.
Det var inte så dåligt. Men du Bernt, för jag vet ju när jag gick en ADB-utbildning. Och då var det ju så att de som ville ha trygghet, de började på Ericsson.
Ja.
Och de som ville satsa gick på såna här småskuttfirmor. Men de kollegor eller kompisar jag hade som började på Ericsson, det var ju en evig Golgata-vandring. För att i och med att det var ständiga uppsägningar, jo. De satt ju och höll sig fast vid sina skrivbord. Och sen gick det ju inget bra heller sen. Ericsson var ju liksom den första fina mobiltelefon som alla killar skröt med. Titta vilken fantastisk telefon, jättebra ljud. Och så kom Nokia, som var en sämre telefon men snygg.
Ja.
Och Ericsson satsade jättemycket på mobiltelefoni. Och sen gick det åt skogen för dem. Och sen gick det ännu mer åt skogen för Nokia, ska vi inte prata om. Men,
nej,
det var ju verkligen upp och ner. Och vi har till och med en släkting som har jobbat som chef på Ericsson i stort sett hela sitt liv. Och varje gång vi träffas så var ju liksom, har du överlevt den sista neddragningen?
Ja, men cheferna fick vara kvar, vet du. Det var personalen.
Jag vet. Så var det. Ja.
En gång i halvåret, vet du, då gjorde man en organisationsändring. Till jul och midsommar var det. Ja, så frågade jag personalchefen en gång. Hör du, vad fan, kan vi aldrig få frid någon gång? Varje jul och midsommar ska det vara på det här viset. Jo, men det är så praktiskt, förstår du. För då kan ni gå hem och koppla av och tänka efter lite och grunna på det här. Tack.
Skapa otrygghet, jag vet. Ja, nu har vår halvtimme redan gått. Innan vi slutar den här gången, du ser. Vi har bara kommit hit. Jag skulle vilja att du pratar lite grann om det här med en mosaik som heter teknisk sonat.
Ja,
vad är det för någonting?
Ja, det är en fin grej.
Mm.
Den kom till på ABN-tiden här, va?
ABN-tiden,
det var alltså Wennergren och Bosse Nymans stora tid här i Bollmora. Det var, ja. Det var det här Silicon Valley-projektet i stort sett.
Ja.
Och då skulle man ha då i entrén här nere, den gamla entrén. Jag kommer inte vara för gatunummer, men den finns ju kvar.
Mm.
Men det var huvudentrén in i fastigheten då, till direktionsvåningen bland annat. Där uppe i, lite roligt, den där direktionsvåningen där. Där hade man kork och plast i korridoren.
Det var det finaste på den tiden.
Så huset fick alltså heta Den korkade gången när direktörerna satt. Ja, allt nog då, vet du, så skulle de ha ett VIP-rum där nere i entrén. Och då fick de för att de skulle ha något snyggt. Och då kontaktade man en konstnär här i Tyre som heter Björn Jonsson.
Ja, vad är han känd för?
Ja, han är en väldigt fin litografiker. Han har hållit på mycket teckningar och han har illustrerat böcker.
Ja,
Vi hade ju en hel utställning om honom på konsthallen här i samband med det här.
Mm,
han har gjort jättefina grejer.
Mm.
Arbetarmiljöer och sen hela den här Tyresökuvertet och med portföljen med 8 teckningar eller 8 litografier med alla torp.
Det är han, ja. Du, vet du, vi kan väl lägga ut lite av din... Jag såg att du hade fina foton på det här. Vi kan väl lägga ut lite av det på, i samband med det här programmet så man kan se både hur LM Ericsson och det här, den här musiken. Men fortsätt att berätta om den då.
Jo, då 1961 fick han det här uppdraget. Han började på vårkanten med det här och fick godkänt layouten på det hela. Och det är alltså en blandning av allt vad de skulle tillverka här på ABN. Det var sådana här långdistansraketer och det var läkare, det var röntgen, man skulle operera med laser. Det var telefonväxlar och så var han Wennergren, han var ju på med järnvägen, allvägbanan.
Mm.
Och allt mellan himmel och jord skulle han få in i den där mosaiken.
Mm.
Och det har han lyckats med faktiskt. Han satt ett halvår där och limmade de här bitarna direkt på väggen i rummet där.
Aha.
Det var en jobbarkompis som var med på ABN-tiden. Han gick förbi och tittade på varenda matras. Liksom. Det kom en bit till och en bit till.
Mm.
Så i november så var den här grejen klar. Och då... vart invigning och fint och glatt. Men sen var den där vändningen av den dåliga smaken och gått död sen i slutet på november. Så det var precis på gärskon att den här mosaiken var klar, va?
Ja.
Ja, och sen sitter den där och kåken då töms på alltihopa. Och sen kommer vi dit och med Ericsson och det var ju jättesnyggt den där att titta på. För det var ju huvudentré med receptionen. Där satt ju 2 tjejer, var Berit och Maj-Britt. Sen går det några år här då och sen vart det trångt i entrén. Det var ju matsalen innanför där.
Just det.
Och där var det så jävla dåliga sunkiga toaletter.
Mm.
Då tyckte man den där mosaiken, det har ju ingenting med Ericssons visioner att göra. Hör du, vi behöver toaletter, alltså vi bygger för den där mosaiken. Man har gjort en skyddsväg då, som sitter 1 meter ifrån. Det är alltså 3 gipsskivor och sen en sån här plåtbalkar eller reglar bakom. Och framför dem då så bygger man då 2 toaletter vid varsin kant. Och så i mitten där så är det en telefonkiosk. För vi hade en telefonhytt, för vi hade ju inte börjat med mobiltelefonerna.
Ja, just det, man hade ju telefonhytter precis på jobben.
Mm. Men sen så småningom så kom mobiltelefonerna, sån där telefonhytten. Det var ju en stelskrubb så småningom.
Ja.
Men sen då så när jag visste ju om det här och jag höll på att tjata och jag hade bilder på hela grejen och försökte få en Träskelin där och intresseras för det här. Men i den vevan så pajade ju 3C311 så det där fanns, åkte ju avloppet alltihop.
Och då måste vi berätta så här, för när Ericsson flyttade då blev ju då plötsligt lokalerna återigen tomma och då lät man... C3L, Centrum för livslångt lärande, som var en fantastiskt bra skola där man jobbade tillsammans med näringslivet och gjorde såna här korta utbildningar. Man kunde gå 1 år och bli det och det. Så det var ju liksom sådana jobb som efterfrågades och det var ju, kom ju folk från hela Stockholmsområdet, så Ebba Träskelin byggde ju upp någonting väldigt alltså man kunde gå en 1-årig datautbildning och bli PC-tekniker. Och det var ju väldigt poppis där. Men tyvärr så gick det åt skogen sen av olika anledningar. Och nu mera så är det väl att Tyresö Montessori-skolan som flyttade in där i barackerna. Och nu är det väl...
Nu är det Engelska skolan börjar växa till sig där.
Och gymmet har ju liksom tagit ut Friskis och Svettis och gym och kontor. Så att det blir en helt annan byggnad idag så man vet vad den här byggnaden blev av. Ja, men fortsätt du. Du pratade alltså med Ebba Träskelin om det här konstverket.
Ja, sen då i alla fall så maskinkillen där, vet du, Kjell Springer, han jobbar som fastighetsskötare i Kåken.
Mm.
Och han och jag är gamla kompisar och han hade ju bra kontakter med fastighetsägarna. Och då fick vi lov att vi skulle skära hål i den här väggen som vi var just i den här telefonhytten. Va?
Mm.
Så vi gick dit till slut en dag och tog med en borrmaskin och sticksåg och så skar vi upp en ruta där mitt i konstverket. Så det är en kvadratmeter alltså åt, möjligt att titta på då.
Jaha, så man kan titta in på det. Hur stort är konstverket då?
Det är 2,5 meter högt och 4,5 meter brett. Det är alltså 12 kvadratmeter.
Oj!
Hela vägen.
Men går det, om man nu skulle vilja rädda det där konstverket, går det att flytta på en stor mosaik?
Ja, det hette så att man skulle, det var demonterbart, säger han.
Mm.
Men det är inte så lätt som det låter.
Nej, och det skulle det kosta jättemycket pengar om man skulle göra det, va?
Ja, etapp ett då. Vi vill riva de här toaletterna va, så man får fram det här och visa hur det ser ut.
Mm.
Och sen så etapp två, då ska man då riva hela väggen och ta rätt på de här och flytta de här och sätta någonstans med någon biblioteket.
Ja,
det är ju miljonkostnader.
Miljonkostnader, ja.
Det är alltså monterat på en eternitskiva då, och skruvat i den här gamla väggen.
Mm.
Då tänker man, det är ju lätt att få tag i de där skruvarna med metalldetektor.
Mm.
Men väggen, vet du, den är putsad och det sitter hönsnät bakom den här putsen. Och den, mm, metalldetektorn kan inte skilja på skruven och putsen. Hela väggen skriker när man lyssnar på den detektor.
Ni har försökt.
Ja, vi har provat lite. Mm.
Men du får starta en sån här kampanj. Det brukar ibland bli sådär att folk som kan lägga rädda. Det brukar gå bra att rädda en gammal ek eller någonting sånt där. Rädda konstverket.
Jag får sitta med en skylt om bössan nere i centrum.
Ja, visst. Det brukar vara framgångsrik, har man ju hört, att sitta med.
Ja, jag vet inte.
Ja. Vet du vad, Bernt? Alltså nu, jag tänkte så här, vi pratar om ditt yrkesliv. Det kommer ju ta en halvtimme, men det har redan tagit 40 minuter. Så vi måste ju fler program med dig, för du har så mycket att du är faktiskt en väldigt duktig berättare och kan mycket detaljer, och det tror jag är kul för folk också. Och sen har du väldigt fina foton som vi ska lägga ut och också kanske publicera på olika sociala medier.
Mm.
Nästa gång tycker jag att vi koncentrerar oss på det här med träbåtar, för det finns ju en väldigt mycket historia kring träbåtar och vackra båtar.
Ja, det är lite skoj, precis.
Mm, mm. Och jag är ju dessutom en man som anser att det första han lärde mig när vi var ute på sjön, ful båt och fin båt. Och då, ful båt var alla moderna båtar.
Nej, syrenmedierna är inte så vackra.
Marinkonverterade husvagnar kallade jag dem för.
Ja, okej.
Och alla de där obekväma, långsmala sakerna. Det var sådana båtar vi skulle ha. Ja.
Vackert,
ja. Men jag tycker att ni som vill veta mer om det här, ni kan gå in på vår hemsida tyreseradion.se och se bilder. Och ni kan också, om ni klickar på Bernts namn, så får ni se båda de här, eller lyssna på båda de här programmen. Eller så söker ni på Torp, eller om ni bara söker på Bernt Karlsson med K, var det, va?
Ja, tack.
Bernt Karlsson med K, Tyreseradion, så hittar ni de här två programmen. Så att vi kommer fortsätta här och kämpa med historien och låta den här killen som inte gillade att plugga, som nu kan allt om Tyreses historia. Det är såna här pärlor vi gillar här på Tyresradion.
Ja, okej. Okay.
Mm. Så tack så mycket, Bernt, för att du ställer upp så här på en liten tråkig morgon här i början av december.
Det var jättefin.
Mm. Ja, och det här programmet kommer ligga på sen över jul och nyår för alla som kan njuta av Erikssons historia.
Ja,
mm-mm.
God jul så länge.
Ja, god jul och gott nytt år får vi säga samtidigt. Det beror ju lite grann på när man lyssnar.
Ja, exakt.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som försöker reda i den här fantastiska historien heter Ann Sandin Lindgren. Och vill ni lyssna på fler sådana här pärlor, för vi har någonting med ett arkivpärlor också som är gamla inspelningar, så kan ni söka på det. Vi hörs, Bernt.
Tack och hej.
Tack och hej.